Kära himmelske far, jag ber att du ska vara med oss. Och i det att vi studerar och testar profeterna så ber jag att den ande som inspirerade profeterna ska upplysa våra sinnen och hjälpa oss att förstå de här sakerna som vi ska titta på. Jag ber att du ska inspirera oss, att du ska hjälpa oss att få en djupare uppskattning för den gåva som du vill ge till oss idag. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Förra studiet så etablerade vi vad profetians gåva var utifrån Bibeln och att vi bör förvänta att profetians gåva dyker upp i sista tiden. Vi tittade på vem Ellen White var, vi såg att hon fick övernaturliga syner och drömmar. Men nu ska vi ta reda på om hon var en sann profet. För hur ska vi veta? Faktum är om ni går till Matteus kapitel 24. Och vers 11. Vers 11 och sen vers 24.
Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Till falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även det utvalda.
Den här texten berättar för mig att bara för att det är övernaturliga tecken och under så betyder det inte nödvändigtvis att det här är från Gud. Eller hur? Det är inte ett bevis i sig själv. Det är ett bevis att det är något övernaturligt. Ja, men till och med falska profeterna skulle göra tecken och under för att de möjligt bedra även de utvalda. Jesus sa att de falska profeterna ska komma klädda som får men i sitt inre vara rovlystna vargar. Så vi kan inte bara döma på skenet utan vi måste undersöka och testa de här profeterna. I första Thessalonikerbrevet 5:19-21 så står det: släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt och behåll det goda. Och i första Johannesbrevet 4:1 så står det: mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så det är en biblisk uppmaning att vi behöver testa profeterna. Vi behöver undersöka om det som de här verkligen säger är någonting som kommer ifrån Gud. Och hur ska vi göra det? Ja, Bibeln erbjuder ett antal test för att testa profeterna. Och jag har radat upp 5 stycken test här. Den första är att profeten upplyfter Jesus som både Gud och människa. Den andra att profeten talar i överensstämmelse med Bibeln. Den tredje att frukten av profetens verksamhet är god. Den fjärde att profeten uppmanar till lydnad mot Guds 10 bud. Och den femte att profetens förutsägelser av framtiden är korrekta och går i uppfyllelse. Så låt oss börja med att titta på de här och sen så ska vi titta på hur Ellen White stämmer överens med dessa tester. Första Johannesbrevet 4:2, om någon vill läsa den.
Bekänner ni igen Guds ande? Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud.
Så här har vi ett test. Om de... Ja, vad ska de göra?
Som bekänner att Jesus är Kristus.
Och inte bara att han är Kristus, men att han har kommit i köttet också, eller hur? Han har kommit som människa. Det betyder också att han fanns innan han var människa. För annars skulle han inte kunna komma i köttet. Han har funnits innan han kom och blev människa. I Johannes kapitel 1 och vers 1 så står det så här: i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och sen i vers 14 så står det att ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Så det som Johannes talar om här är inte bara att han blev människa, men att han var den här som har existerat innan. Och som sen blev människa. De två kriterierna finns det för en sann profet. Och falska profeterna förnekar att Jesus är Kristus, att han verkligen är människa eller att han verkligen var Gud, var gudomlig. Paulus, ja förlåt, vi kan titta i Att jämföra det här med Ellen White, vad ansåg hon om Jesus? Ja, hon var väldigt tydlig med att han var både människa. Han hade både mänsklig och gudomlig natur. Vi kan läsa vändpunkten där, sida 505. Där står det att när lärjungarna såg honom i hans förnedring, när han vandrade som en människa bland människor, hade de inte förstått hemligheten med att han blivit människa. Hade de inte förstått hemligheten med att han blivit människa, det tvåfaldiga i hans natur. Deras ögon hade varit stängda så att de inte fullt hade kunnat upptäcka gudomen i den mänskliga gestalten. Så Ellen White talade om att Jesus hade en dubbel natur. Inte bara var han människa, inte bara var han Gud, men han hade båda dessa naturer samtidigt. Och vi kan inte förstå det, det är ett mysterium som är obegripligt för oss. Hur Jesus kunde vara både 100% Gud och 100% människa, men det är vad Bibeln lär, och en sann profet skulle upplyfta just det. Vad ansåg hon om Jesus? Vi kan titta på den där Evangelism, sida 615. Det står att han var jämställd med Gud, oändlig och allsmäktig. Han är den evige, självexisterande sonen. Så Ellen White undervisade och lärde att Jesus var jämställd med fadern. Och vi skulle kunna titta på många andra texter, men klart och tydligt så klarar hon det testet. Amen. Det andra testet handlar om att inte motsäga Bibeln, och det kanske är det viktigaste testet. Profetens ord måste testas med vad tidigare gudsprofeter har sagt. En ny profet kommer aldrig att motsäga vad en tidigare profet blivit visad. Och det är förstås uppenbart att Gud, han kommer inte att förändras. Han kommer inte att motsäga sig själv, eller hur? Om Guds ande talade genom Gamla testamentets profeter, så kommer han inte säga en sak till dem och en helt annan sak till någon annan. Så det är inte så att han säger till Moses, vet du, det var 6 dagar som jorden skapades på. Sen säger han till Paulus, vet du vad, det var inte alls 6 dagar, det var 6 miljoner år. Utan de måste stämma överens med vad tidigare profeter har sagt. Och vi kan titta på de här verserna i första Johannes brevet 4:6. Där står det, ja, någon kan läsa den versen.
Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande.
Så hur känner vi igen villfarelsens ande och sanningens ande? De lyssnar till oss. Och vem är oss, kan man undra? Precis. Johannes talar om de apostoliska profeterna. Han säger, de som lyssnar till oss, de är från Gud. Jesaja 8:20 så står det, till Guds undervisning, till vittnesbördet. Om de inte talar enligt detta ord, finns ingen morgonrådnad för dem. Så klart och tydligt, de måste testas med Guds ord. Jag studerade med några mormoner nyligen i Jakobstad. Och de kom och berättade för mig om profetians gåva. Det är det första de gjorde när de kom och hälsade på mig. De sa, hej, jag heter, vad de hette. De hade sina kostymer och sina skyltar. Och de sa, vi har ett vittnesbörd från Jesus Kristus. Jag tänkte, wow, det är ju fantastiskt. Och som vill du höra om det? Det är profeten Joseph Smith som har uppenbarat sig. Och han har ett budskap ifrån Gud till alla. Så jag sa, ja, men vi kan ju studera tillsammans. Så vi började studera. De frågade mig, vad är orsaken? Eller jag sa så här, jag tror också på profeter. Och jag sa, har ni hört talas om profeten Ellen White? Och de sa, vi har inte riktigt hört om Ellen White. Men låt oss studera tillsammans, sa jag. Så det började vi göra. Det här gjorde jag faktiskt också i Norrköping en gång. Vi hade bokat en tid och vi skulle träffas, och sen så berättade de om profetians gåva. Och de sa liksom, visste du att Gud uppenbarar sig genom profeter? Och jag sa, fantastiskt, det tror jag också. Och så sa jag att här finns en bok, så tog jag upp en vändpunkten som jag hade i min väska. Och jag sa, kolla här, den här får ni läsa, det här är budskap ifrån Gud också. Och så började vi samtala fram och tillbaka. Och så sa jag att jag, eller de erkände, ja men vad bra att Ellen White också har fått syner från Gud. Och, så de var liksom väldigt accepterande och öppna om det här. Men efter ett tag då så började vi inse att Joseph Smith och Ellen White sa helt motsatta saker. Till exempel när vi kom till frågan om sabbaten så sa Joseph Smith att söndagen har ersatt sabbaten nu och det är den som vi ska fira som kristna. Och så sa jag, men Ellen White säger att sabbaten är den som vi ska fira som kristna. Så de insåg, ja okej, då måste man ju undra vilken profet som är sann. Och då sa jag, precis, så hur ska vi avgöra vilken profet som är sann? Och det visste de inte riktigt. De berättade, ja men jag har bett om Joseph Smith och jag kände en varm känsla i mitt bröst. Och det bevisade att Joseph Smith var från Gud. Och för mig så blev jag inte riktigt övertygad om det där. För jag kanske tänkte, kanske har de ätit någonting konstigt och kanske fick de en varm känsla i bröstet på grund av det. Det var inte riktigt ett så objektivt test på om det var en sann profet eller inte. Det måste finnas något annat. Och därför så försökte jag leda dem till att se de här texterna, att det är faktiskt genom Bibeln som vi kan testa om en profet verkligen är från Gud. Så, hur gör vi det då? Ja, förresten, Apostlagärningarna 17:11 så står det att judarna där var mer öppna än de i Thessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Så Paulus kommer som en profet och han säger, du vet, jag har ett budskap från Gud. Och Thessalonikerna sa inte bara, ja men amen, nu tar vi emot det här. Eller, ja jag ska be om det. Och sen så känner de en varm känsla i bröstet och säger, nu ja det här är från Gud. Utan vad de gjorde var att de studerade skriften noggrant. För att se om det kunde förhålla sig så. Och det är så som vi måste göra också om vi ska testa profeterna. Så låt oss göra det med Ellen White. Förstås, för att kunna försäkra sig om Ellen Whites skrifter stämmer överens med Bibeln. Så behöver vi läsa Ellen White skrifter. Och vi hinner inte läsa alla Ellen White skrifter här förstås. Så det är ett test som varje individ måste själv avgöra. Säga, jag vill börja läsa Ellen White skrifter. Jag vill testa det som hon säger med Bibeln. Och det vill jag uppmana dig till att göra. Att ta dig tiden att läsa hennes skrifter. Inte bara bilda en uppfattning av att ja, men Jonathan sa att hon var sann så det är okej. Utan grunda dig själv i det här. Så att du kan stå när Satans angrepp kommer. För de kommer att komma. Testa profeten själv. Och däremot vad vi kan se är vad Ellen White ansåg om Bibeln. Och det kan ge oss en uppfattning om vad hur pass noggrant hennes texter stämmer överens med Bibeln. Låt oss läsa Stora striden, sida 8. Det står så här. I sitt ord har Gud meddelat människor den kunskap som är nödvändig för frälsning. Så hon säger inte att man måste läsa Ellen Whites skrifter också för att bli frälst. Jag studerade med några Jehovas vittnen. Och faktum är att de lär i sin lära att om man studerar bara Bibeln så kommer man att ledas vilse. Men om man studerar Bibeln och vakttornet, då kommer man att ledas på rätt väg. Och det här är förstås rakt emot det som Ellen White säger i alla fall här. Hon hade inte den uppfattningen att ja, man måste läsa både eller mina skrifter och Bibeln för att ha den kunskap man behöver för att bli frälst och för att inte gå vilse. Hon säger att i sitt ord har Gud meddelat människor den kunskap som är nödvändig för frälsning. Bibeln ska därför betraktas som en auktoritativ, ofelbar uppenbarelse av hans vilja. Den är en norm för karaktären, en uppenbarelse av trosläran och erfarenhetens bedömare. I adventbudskapet sida 102 så säger hon så här. Kära läsare, jag anbefaller åt dig Guds ord som rättesnöret för din tro och vandel. Guds ord skulle vara den. Inte hennes skrifter. Men Guds ord skulle vara rättesnöret för tron och för sin tro och vandel. Efter detta ord, säger hon, ska vi dömas. I detta ord har Gud lovat att ge syner i de yttersta dagarna. Har vi sett det? Förra gången. Såg vi att Gud hade lovat att ge syner i de yttersta dagarna? Lägg märke till att hon säger inte som en ny trosregel, utan för att trösta sitt folk och vägleda dem som avviker från Bibelns sanningar. Så, här igen. Hon säger, de uppenbarelser och syner som hon fick ska inte ta Bibelns plats, men de ska leda oss tillbaka till Bibeln. Det betyder inte att man, att om jag läser Bibeln så kan jag strunta i vad Ellen White säger. För ifall Ellen White är en sann profet, så är det samma ande i Bibelns författare som i Ellen Whites budskap. Så det betyder inte att man kan bortse från det ena eller det andra. Men Bibeln, där är det kanske 40 författare. Ellen White är en författare. Om vi tar, vissa har kanske hört om det här uttrycket att hon kallar sig själv för det mindre ljuset. Om vi har ett ljus, det är en författare. Och sen ställer jag 40 ljus bredvid. Vilket tror ni lyser mest? 40 ljusen, ja. Men de 40 ljusen och det enda ljuset, det är precis samma eld som brinner. Eller hur? Det är samma ljus. Men det är bara att ett lyser starkare. Så på samma sätt är Ellen White det mindre ljuset som ska leda oss till det större ljuset som är Bibelns budskap. Hon säger, Ellen White stod för den reformatoriska principen sola scriptura, att Bibeln innehåller all kunskap som är nödvändig för frälsningen, att Bibeln ska tolkas med bibeltext ska tolkas med bibeltext. Att Bibeln ska förstås och följas bokstavligt, förutom om en uppenbar symbol används, och i sin helhet. Så, för mig, jag har läst en hel del av hennes böcker, och jag har inte funnit någonting som har gått i konflikt med Bibeln. Och det är mitt eget vittnesbörd. Du måste själv skaffa dig ett sådant vittnesbörd. Men det här är mitt vittnesbörd. Jag har läst hennes skrifter och hittills har jag inte hittat någonting som går i konflikt med Bibeln. Snarare så har det ökat min förståelse för Bibeln. Jag har upptäckt saker som jag kanske inte sett förut. Men sen när jag läser Bibeln så säger jag, wow, det står ju här rakt upp och ner. Varför såg jag inte det förut? Och det tror jag att ni alla kommer att få uppleva om ni började läsa. Om ni börjar läsa profetians ande mer, så kommer ni att läsa Bibeln mer, kan jag garantera er. Det är min erfarenhet. Men alla personer som börjar läsa Ellen Whites skrifter kommer att börja läsa Bibeln mer. Om de gör det med ett uppriktigt hjärta. Så det tredje testet. Ja, det tredje testet är frukten. Någon kan läsa Matteus kapitel 7, vers 15-20.
Deras frukt ska ni känna igen dem, inte plockar man med vindruvor från törnbuskar eller fikon från distlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt.
Så återigen, när det handlar om profeter så måste vi testa dem med deras frukt. Och frukten syftar till deras egna goda gärningar. Lever de som de lär? Är de konsekventa? Eller också frukten utav deras verk. Är det god frukt som man ser? Eller är det dålig frukt? Hur är det med Ellen White? Även den skarpaste kritikerna måste erkänna att hennes liv var ett ädelt, genuint liv i överensstämmelse med sin tro. Och jag har citat ifrån två av hennes skarpaste kritiker. Det är D.M. Canwright och Walter Martin. Så här skriver de om Ellen White som person. Canwright säger så här: jag känner Ellen White som en anspråkslös, anständig, godhjärtad och ädel kvinna. Det här var innan han lämnade Adventistsamfundet. Dessa drag hos henne är inte bara påklistrade och kultiverade, men de framkommer naturligt och enkelt från hennes naturliga läggning. Hon är inte självgod, egenrättfärdig och uppblåst, liksom fanatiker alltid är. Hon tar ständigt hand, ska det vara, om de behövande, de utblottade och de som lider. Hon förser dem med vad de behöver och kämpar för deras sak. Hon studerar Guds ord noggrant och ständigt. Jag har hört Ellen White tala hundratals gånger. Jag har läst alla hennes vittnesbörd rakt igenom, de flesta av dem många gånger. Och jag har aldrig kunnat hitta en enda omoralisk mening i någon av dem. Inte heller har jag funnit något som inte är helt rent och kristet. Det finns ingenting som leder bort ifrån Bibeln eller Kristus. Men jag finner där en i högsta grad uppriktig vädjan att lyda Gud, att älska Jesus, att tro på Bibeln och att studera den ständigt. Ett ganska kraftigt citat från en av Ellen Whites största kritiker.
Så det var efter eller före han?
Det var före han lämnade. Men det här var hans inställning utav för Ellen White. Och han rekommenderade sin bror att stanna kvar i Adventkyrkan. Faktiskt. Han var inte övertygad om att hennes gåva verkligen var ifrån Gud. Och det var därför han lämnade. Han skrev boken The White Lie, om jag minns rätt. Var det han? Walter Ray som gjorde det. White Lie. Jag blandade ihop dem. Men i alla fall, han lämnade samfundet och blev en av Ellen Whites kritiker. Walter Martin skriver i The Kingdom of the Cults så här. Han håller inte heller med om Ellen White, men han säger så här. Efter att ha läst Adventistsamfundets publikationer och nästan alla Ellen Whites skrifter, inklusive hennes vittnesbörd, anser författaren att fru White verkligen var en på nytt född kristen kvinna som älskade Herren Jesus Kristus och ägnade sig oreserverat till uppgiften att vittna för honom på det sätt som hon kände sig ledd. Ingen kan bestrida att hennes skrifter överensstämmer med de grundläggande principerna i det historiska evangeliet. Tydligt gör de verkligen. Allt som hon skrev om sådana ämnen som frälsningen eller det kristna livet utmärker henne som en kristen i varje bemärkelse av ordet. Han listar en hel del saker som man inte håller med Ellen White om emellan de här sakerna. Men generellt, hennes liv såg han inget fel med. Han såg hon var en genuin omvänd kristen som följde Gud av hela sitt hjärta. Och det säger hennes skarpaste kritiker. Då kan vi vara ganska säkra på att de stämmer överens med hennes liv. Efter hennes död så skrev den prestigefyllda tidningen New York Independent en artikel om Ellen White. Och de skrev så här. Fick hon verkligen gudomliga syner? Var hon verkligen utvald av den helige ande för att utrustas med profetians ande? Eller var hon ett offer för sin uppjagade fantasi? Varför ska vi svara, säger den här tidningen. Ens förståelse av Bibeln kan påverka slutsatsen. Hur som helst var hon fullständigt ärlig i sin tro på sina uppenbarelser. Hennes liv var värdigt dem. Hon visade ingen andlig stolthet och sökte inte den snöde mammon. Hon levde det liv och utförde det arbete som en värdig profetissa skulle gjort. Den mest beundransvärda i raden av amerikanska profeter. Och det här är från 1915 då, efter att hon dog. Det här är sekulära, det är inte adventister som skriver. Utan det är en sekulär tidning som skrev om Ellen White. Och det visar att frukten var god. Vincent Ramick, vi kommer kanske prata lite mer om honom sen. Men är det någon som vet vem Vincent Ramick är? Vincent Ramick var en advokat, en katolsk advokat som anställdes av generalkonferensen för att undersöka frågan om plagiat, om Ellen White hade plagierat. Och han tillbringade 300 timmar med att studera Ellen Whites skrifter, läste hela den stora striden där det står om den katolska kyrkan och allt det här. Minns han är katolik, den här personen själv. Och efter att ha läst dem så säger han ger det här vittnesbördet. Allt för många kritiker har missat poängen helt och hållet. Och detta är dessutom så synd. Jag har personligen blivit berörd, djupt berörd av hennes skrifter. Jag har förändrats av dem. Jag tror att jag är en bättre människa idag på grund av dem. Och jag önskar att kritikerna kunde upptäcka det. Den här frukten är god. Tänk dig, det här är en person som har läst hennes skrifter som inte är adventist. Han är katolik till och med. har läst om allt som hon skriver om katolska kyrkan. Han säger, det här berörde mig, det här förändrade mig. Han säger, jag tror jag känner den riktiga Vincent Ramick mer än nu än vad jag gjorde innan jag läste de här skrifterna. Han var otroligt berörd av dem. Och det här visar att frukten är god. En annan sak, en studie gjordes 1982 av Andrews University där man jämförde adventister som läste Ellen Whites skrifter regelbundet och de som inte gjorde det. Och studien omfattade över 8200 adventister och resultatet blev det som det står här som följer. De som läser, Ellen White alltså, har en närmare relation med Kristus, är säkrare på sin frälsning, har med större sannolikhet hittat sina andliga gåvor. De är mer benägna att spendera pengar för offentlig evangelisation och ger större summor till lokala missionsprojekt. De känner sig mer förberedda för att vittna och engagerar sig faktiskt mer i vittnande och utåtriktade satsningar. De är mer benägna att studera Bibeln dagligen, att be för specifika personer, att träffas i gemenskapsgrupper och att ha dagliga familjeandakter. De ser mer positivt på sin församling. De leder fler människor till omvändelse. Okej. Okay. Så Ellen White, om man läser Ellen Whites skrifter, så var det här som var frukten utav deras verk. Vi behöver inte läsa allting här, men om vi tänker efter bara så här. Låt säga att du är djävulen. Jag hoppas att du inte är det. Men om du skulle vara djävulen och du skaffar en falsk profet, Ellen White, och nu ska du få människor att bli vilseledda. Och sen så håller den här falska profeten, håller på och leder människor till Jesus, får dem att vinna för andra människor till Jesus, involverar sig i större evangelisationssatsningar. Skulle inte du avskeda den falska profeten i så fall? Är inte det lite dåligt jobbat utan den falska profeten om den leder människor till Kristus istället för att leda dem ifrån Kristus? Raymond Holmes, som är före detta luthersk präst, han skriver så här. I alla sina bokverk presenterar och upphöjer Ellen White Kristus. Hennes lilla bok Vägen till Kristus ger en av de bästa undervisningarna om frälsningens väg som någonsin skrivits. Här kom från en person som har luthersk bakgrund. Och han blev övertygad om frälsningen. Han blev övertygad om att Ellen White hade full förståelse, den bästa förståelsen för frälsningen som han någonsin hade läst. Och som sagt, jag skulle avskeda den falska profeten om jag var Satan. Vad med nummer 4? Det fjärde testet visar på vikten av att profeten upprätthåller Guds moraliska bud. I femte Mosebok där så står det, om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han har talat med dig om inträffar och han då säger, låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela er hjärta och hela er själ. Så om en profet kommer, gör tecken och under och sen säger, vet du, vi ska bryta mot Guds bud. Vi ska tillbe andra gudar, eller bryta mot sabbaten, eller gå och mörda. Då vet vi att det här är inte en Guds profet. Hur var det med Ellen White? Upplyfte hon Guds bud inklusive sabbatsbudet? Och det gjorde hon förstås i högsta grad. Vi kan läsa det där citatet sen. Det femte testet är det som jag skulle vilja lägga mest krut på, och det är förutsägelser går i uppfyllelse. Om någon vill läsa Jeremia 28 och vers 9 så kan någon annan läsa femte Mosebok 18 sen.
Men om den profet som profeterar väl om verkligen är sänd av Herren, det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse.
Okej. Okay. Någon kan läsa femte Mosebok 18, 21-22.
Och om du tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse. Då är detta någon som Herren, något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet och profeten talat, du ska inte vara rädd för honom.
Så hur vet man om en profet är sänd av Gud? Precis. Låt oss titta på Ellen Whites profetior. Har Ellen Whites förutsägelser gått i uppfyllelse? Jag skulle vilja titta på några få av de här. Vi har inte tid att gå igenom alla. Men vi ska börja med inbördeskriget i USA. Lite bakgrund. Den 20 december, förlåt. Inbördeskriget i USA, hur många är bekanta med historien omkring det? Lite grann, ja. Inte så många, okej. Okay. Bakgrunden är egentligen är den att det slaveriet i USA som är roten till det här. Och det börjar bli mer och mer tankar att några stater i nord vill inte ha slaveriet. Medan sydstaterna vill ha kvar det, där slavarna jobbar för det mesta. Och det blir spänningar, massa politiska spänningar. Sen så får USA mycket mer stater också. Och sen så blir frågan, ska de bli en del av... eller ja, just det, de gjorde en kompromiss i nationen. De sa att sydstaterna får ha slaveri medan det är förbjudet i nordstaterna. Och sen så blev det nya territorier, så då skulle man rösta. Skulle det vara en slavstat eller inte slavstat? Och... så blev det mer och mer spänningar i alla fall, och sen så till slut så bröt ett krig ut. Men det som hände den 20 december 1860 var att South Carolina begärde utträde ur den amerikanska unionen. Det var en union av stater då. Och det blev tal om uppror och krig. Men det var väldigt få personer under Ellen White, eller under den här tiden i början på 1860-1861. Som trodde att det skulle bli ens ett något krig. Jag har lite citat här från samma tid. Horace Greeley skrev i New York Tribune i januari 1861 att några gummor med kvastar skulle kunna bege sig ner dit och slå ner all revolt som finns i South Carolina. Han trodde inte alls att det skulle vara, att det var något problem alls. Abraham Lincoln skrev så här 4 mars 1861. Och det var i april som kriget började. Men 4 mars så säger han, jag har hela tiden känt det i min fulla rätt att dra slutsatsen att krisen, paniken och oron som nu finns i landet är konstgjord. Så han hade inga som helst farhågor att det skulle bli något krig. De skulle bara gå ner och säga till South Carolina att kom tillbaka in till unionen så kommer de att göra det. Och även efter att det blev krig... så skickade Lincoln, han kallade efter 70 000 man under 3 månader för att göra slut på kriget. Han tyckte att mer behövs inte. Men den 12 januari 1861 så fick Ellen White en syn som trotsade den här allmänna opinionen. Och ni ser den där, det står, människor skrattar åt South Carolinas begäran om utträde ur unionen. Men jag har precis blivit visad att ett stort antal stater kommer att ansluta sig till den staten och det kommer att bli ett fruktansvärt krig. I synen såg jag stora arméer som samlats på båda sidor av slagfältet. Jag hörde kanonernas knallar, såg de döda och döende överallt. Det finns personer i detta hus, la hon till, som kommer att förlora söner i det här kriget. Hon blev hånad och skrattade åt under det här mötet. Eftersom folk trodde inte att det skulle bli någonting. Men sanningen var den att Ellen White hade rätt. Snart hade 11 stater anslutit sig till utredet och valt sin egen president. Och det amerikanska inbördeskriget fortsatte i 4 år och skördade över 600 000 människors liv. Det var det blodigaste kriget som någonsin har utkämpats på amerikansk mark. Och minst 10 personer som var närvarande vid Ellen Whites syn förlorade söner i kriget. Helt till punkt och pricka till det som var förutsagt hände också. Hälsa. En intressant punkt. I en tid när moderna medicinen låg i sin vagga. när tobak rekommenderades för lungbesvär så fick Ellen White en rad syner om hälsa. Och jag har bara lagt till några stycken, eller lagt till två stycken av de här. Men det finns jättemycket som hon har skrivit om hälsa. Hon säger att tobak är ett gift av det mest bedrägliga och elakartade slaget. Det är desto farligare eftersom dess effekter på kroppen är så långsamma och till en början knappt märkbara. Sen skrev hon cancer, tumörer och alla inflammatoriska sjukdomar beror till stor del på att man äter kött. Okej, har vetenskapen bekräftat dessa saker idag? Jag vet inte om ni har hängt med, men ni kan titta på American Institute for Cancer Research. Det här är vad de säger. Liksom The China Study stödjer de fortgående resultaten av American Institute for Cancer Research och några andra cancerinstitutioner starkt en fullkorns- och växtbaserad kost för att minska risken för cancer och många andra sjukdomar. Andra personer som ger sitt vittnesbörd om Ellen White sitter vi här i. Professor Clive McKay från Cornell University säger att trots det faktum att Ellen Whites verk skrevs långt innan den moderna vetenskapliga näringslärans ankomst finns ingen bättre övergripande handbok tillgänglig idag. Och sen är det professor Colin Campbell. Är det någon som vet vem Colin Campbell är? Någon som har hört om The China Study? Forks over knives. Ingenting som ni känner igen, okej. Okay. Han är i alla fall en otroligt känd person vid Cornell University som har gjort den mest omfattande studien om sjukdomar, om relationen mellan livsstil och sjukdomar. Och den gjordes i Kina under 21 år. Det gjordes på i princip det hela den kinesiska befolkningen. Nej, inte hela, men stora delar av den kinesiska befolkningen. Den mest omfattande som någonsin gjorts. Och resultatet var helt enkelt att en växtbaserad kost minskar risken. Eller inte minskar. Den minskar avsevärt risken för cancer. Och många andra sjukdomar. Och vi måste ställa oss frågan. Hur kunde Ellen White veta de här sakerna? Över 100-150 år i förväg. Var det en tursam gissning? Hon bara sa, ja men det här är vad som har hänt. Eller det här är vad som är bra för oss. Och sen råkade det vara rätt. Sant. Hon kunde ha fått det från Bibeln. Men hon gav också väldigt detaljerad information som inte kanske står i Bibeln också. Så antingen var det en lyckoträff eller så var det någon som inspirerade henne som hade kunskap om det här.
Den där damen som ringde mig ville veta hur stor del av adventister som verkligen är vegetarianer, men det kunde jag inte svara.
Nej. Alltså som adventistsamfundet kan väl förtydliga att vissa människor tror att för att bli adventist så måste man bli vegetarian. Det är inte vad vi står som för samfund, utan enligt Bibeln så handlar det om ren och oren föda. Att inte äta oren föda. Men som samfund så rekommenderar och uppmuntrar man till en vegetarisk livsstil eftersom att det är bättre. Men vissa tror att man måste bli vegetarian eller vegan innan man kan bli adventist, vilket inte är så heller. Ellen White själv var, ja förstås, hon levde som vilken annan människa som helst på den tiden. Innan hon fick de här uppenbarelserna från Gud. Åt oren föda alla de här sakerna också. Sen började hon få syner. Hon började ändra sin livsstil. Och i överensstämmelse med de här uppenbarelserna. Och hon säger att det kommer en tid också när till och med mjölk och ägg kommer att vara så farligt att vi inte, alltså så skadligt att vi inte kan äta det. Så därför bör vi rekommendera att vi lär oss att laga mat utan dessa produkter. Men Hur som helst, är det några frågor om den punkten annars? Bra, tack. Okej. Okay. National Geographic förstås, de visade på att sjundedagsadventisterna lever längre än alla människor, alla andra människogrupper, tillsammans med två andra grupper här som har undersökts. Och en liknande studie gjordes i Danmark 2012. Är det någon som hörde om den? Man testade adventister i Danmark för att se om de var mindre benägna att få cancer. För de var intresserade av den här National Geographic-studien. Och det står så här: danska forskare har jämfört data om knappt 12 000 samfundsmedlemmar med data om danskar i allmänhet. Och resultatet var tydligt. Cancerfrekvensen låg 30% lägre för männen och 14% lägre för kvinnorna. Och allra tydligast var skillnaden bland adventisterna. Så varifrån fick den här kvinnan sin information? Var det en tusen gissning eller var hon inspirerad utav Gud? En annan sak som uppfylldes, ganska spännande, som jag studerade nu här nyligen. Världskrig. Visste ni att Ellen White förutsatte att det skulle bli enorma krig? Kolla där på J, på bokstaven J där. Efter, Ellen White, hon fick syn i det amerikanska inbördeskriget som vi talade om. Och sedan så fick hon se en annan scen. Står i Testimonies for the Church, sida 200, band 1, sida 268. Min uppmärksamhet vändes bort ifrån händelsen, ifrån det amerikanska inbördeskriget. Så står det, det verkade vara en liten tid av fred. Och sen säger hon, återigen visades jordens invånare för mig. Och återigen var allt i fullständig förvirring. Okej, så jordens invånare talar hon om här. Och allt skulle vara i fullständig förvirring. Strid, krig och blodsutgjutelse med hungersnöd och pest rasade överallt. Andra nationer var engagerade i detta krig och denna förvirring. Kriget orsakade hungersnöd, brist och blodsutgjutelse orsakade pest. Människor gav upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Hände det att jordens invånare och många andra nationer engagerade sig i ett enormt krig? Lägg märke till vad hon säger i Signs of the Times 21 april 1890. Hon lägger till det här. Vi kommer att få se oro överallt. Tusentals skepp kommer att kastas i havets djup. Flottor kommer att gå under. Och miljontals människoliv kommer att offras. Miljontals människoliv. Det var inte tusentals, eller hundratusentals. Amerikanska inbördeskriget, det var 600 000 människor som dog och det var jättestort. Här säger de, det kommer krig där det är miljontals människor som dör. Där hela flottor går under. Där jordens invånare från olika nationer kämpar och strider med varandra. Vad annat kan det här handla om än de världskrig som kom direkt efter hennes död? En liten tid av fred ifrån den här tiden, inbördeskriget fram till första världskriget. Ni kan studera det här mer sen. Men det var under världskrigen som dödssiffran var många miljoner. En annan uppfyllelse är förlikningen mellan protestanter och katoliker. På 1800-talet så fanns det en stor klyfta mellan katoliker och protestanter. Och en förlikning var otänkbar. Påvedömet ansågs vara bibelprofetiernas antikrist enligt protestanterna. Men Ellen White fick se att en ändring skulle äga rum bland protestanterna. Och ni kan läsa om det där själva. Hur den ekumeniska rörelsen skulle få alla församlingar att enas. Jag kan berätta ett vittnesbörd. Jag var på en pastorsträff. Och det var många pastorer från olika församlingar som var samlade där. Och vi började prata om enhet. Och vissa av de här pastorerna, de tyckte att det här med enhet, vi kan inte enas doktrinellt. Det är omöjligt att enas i vår lära. Jag sa liksom att, men om vi ber den helige ande att han ska leda oss in i hela sanningen, tror ni inte han kommer att göra det även med oss? Och så sa någon att nej, men det här med läror, det är helt oviktigt. Det behövs inte. Vi behöver bara predika praktisk kristendom, sa den här, en av pastorerna. Och då sa jag, men lärorna kommer ju att påverka hur vi lever. Ta till exempel, så tog jag upp ett exempel. Ta till exempel att jag trodde som lutheranerna, det satt lutherska pastorer där också. Om jag trodde som lutheranerna gjorde förut, att påvedömet var antikrist och vilddjuret i uppenbarelseboken, då skulle det påverka min samarbetsvillighet med det samfundet. Och då säger den här en annan pastor så här, ja, så många från mitt samfund har verkligen fått tänka om när det kommer till den romerska kyrkan. De har fått krypa till korset när det gäller frågan om det och ångra sig i stoft och aska. Det som påven gör är så fantastiskt, säger han. Tänk, han, den här nya påven, han är helt fenomenal. Han säljer bort sina lyxbilar, han tvättar fötterna på fångarna. Han visar verkligen vad sann kristendom handlar om. Där, hos påven, säger den här pastorn, ser man verkligen att Kristus har stigit ner på jorden. Jag kunde knappt tro det. Det här är protestanter som sitter och säger de här sakerna som aldrig skulle vara tänkbara på Ellen Whites tid. Men det händer idag, runt om. Protestanter går mer och mer bort ifrån de profetiska uttolkningarna som grundade reformationen. Och det är en slående uppfyllelse av de förutsägelser som Ellen White fick.
Men på grund av vad så har de som förkastat i det att katolska kyrkan var?
Jag tror att det är inte politiskt korrekt. Och sen är det att man har tagit in andra idéer om antikrist. Att antikrist på något sätt skulle vara någon ond person som kommer i sista tiden. Och det är faktiskt, det var två stycken jesuitiska präster som kom på varsin åsikt om antikrist. Som tog bort hela den här reformationens udd från påvedömet. Så det är Rabiera och... Jag minns inte vad den andra hette. Jag studerade om det nyss. Men det är två stycken jesuitiska präster som kommer. Den ena var preterismens fader. Alltså med andra ord, antikrist var Nero eller någon annan person i det förflutna. Och har ingenting med dagens samhälle att göra. Sen kom en annan person och sa att nej, men antikrist kommer i sista tiden. I ett judiskt tempel så ska han sätta sig och regera 3,5 bokstavliga dagar. De förkastar den här årsdagprincipen och allt det här. Och de protestantiska kyrkorna tog helt avstånd ifrån det här. De sa nej, det där stämmer inte alls. Vi vet att Bibeln talar om vår tid. Men sen började en förändring ske som Ellen White sa skulle ske. Att man blev mer och mer vänligt inställd mot katolska kyrkan. Och därmed så började man acceptera de här jesuitiska lärorna om antikrist. Ja, vi passar bättre in med, för då hamnar det inte på någon person eller någon organisation som finns idag. Så det är en stor förändring och det är en uppfyllelse av det som Ellen White också har talat om. Vi skulle kunna titta på spiritismens utbredning och Amerikas världsvida makt, men vi hinner inte titta på det. Och många andra uppfyllelser, men ni kan läsa mer om det i ert studieblad. Dock så skulle jag vilja att vi tittar på några andra saker här innan vi går på lunch. Jag vill säga att Ellen White består det bibliska profettestet på varje punkt. Gud har verkligen sänt en profet i dessa sista dagar för att leda sin rörelse för att förbereda vägen för Jesu andra ankomst. Men ni minns att det var en person som inte tyckte om den här gåvan. Och vem var det? Jag tänker på... De som inte tyckte om den profetiska gåvan i sista tiden. I uppenbarelseboken 12 och 17. Precis. Det var någon som inte tyckte om gåvan. Det var draken som rasade, eller satan rasande på profetians gåva. De som har profetians gåva, de som håller Guds bud. Så låt mig ställa den här frågan. Förresten, vi kan läsa här. Lukas evangeliet 6 och 26 också. Det står så här, ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna. Okej, okay. Tycker ni om att bli talade väl om? Vem gör inte det? Jag tycker om när folk talar väl om mig. Men Jesus säger ve er när folk talar väl om er. För så gjorde de med de falska profeterna. Jag tror inte att Jesus säger att vi ska försöka bli förhatliga. Men om det är så att det finns en sann profet, så kommer de att möta motstånd. Ibland när vi kanske går ut på internet och vi hittar motstånd mot Ellen White och vi ser konstiga invändningar och vi tycker, vad hemskt. Hur kan Gud tillåta att såna här saker händer? Varför, om det verkligen är en sann profet, så borde det inte finnas några invändningar. Men då glömmer vi bort att det finns en fiende som är rasande mot den här gåvan. Och han, vad tror ni att hemsidorna på Jesus tid skulle säga om Jesus? Tror ni det skulle vara bara lovord? Knappast. Djävulen är rasande. Han är helt galen på den här församlingen. Han vill göra allt för att få bort profetians ande. Och jag tror att han har lyckats på många sätt kanske. Till och med få oss bort från att läsa de uppenbarelser som finns. Men, helt enkelt, om Ellen White är en sann profet, så kan vi därför förvänta oss att det finns mycket kritik och motstånd mot henne. Och händelsvis så saknas det ingenting sådant. Är det någon här som har varit inne på någon hemsida och tittat på kritik? Sett kritik om Ellen White? Några stycken. Inte speciellt många. Jag tänkte ta upp några saker, och under den här gången så ska vi titta på det. För att även om ni inte har hört de här sakerna, så tro inte att ni är immuna emot det. Ni kommer att få höra det. Personer kommer att fråga er. Jag var på hemsidan och det stod om Ellen White och så här och så här. Om inte vi har ett bra svar, så kanske vi också till slut förlorar tron. Eller åtminstone så kan vi inte hjälpa den här andra personen som ställer oss frågorna. Så det är viktigt för oss att veta om kritiken. Vi behöver inte gräva oss djupt in i den, men vi behöver i alla fall veta om den. Och min önskan är att vi ska kunna se andan i kritiken och kunna fatta beslut på det. Vi kan inte studera varenda invändning som finns, för det finns jättemånga personer och det kommer en ny varje dag kanske. Men vi kan se andan som finns bakom det här och bedöma på frukten av kritiken. Så det är min önskan. Jag vill titta på två stycken anklagelser mot Ellen White som handlar just om den här, om att förutsäga framtiden. Vissa hävdar att några av hennes profetior inte gick i uppfyllelse. Och jag har nämnt två stycken här som kritikerna lyfter fram. Den första är att England ska förklara krig mot USA. Kritiker hävdar till exempel att Ellen White ovillkorligt förutsade att England skulle förklara krig mot USA i samband med det amerikanska inbördeskriget. I Testimonies for the Church, band 1, sida 259, så säger hon dessa ord. Vår nation kommer att ödmjukas i stoftet. England undersöker huruvida det är bäst att dra nytta av vår nations svaga tillstånd och våga förklara krig mot henne. När England förklarar krig kommer alla nationer att ha ett eget intresse att sköta, och det blir ett generellt krig, generell förvirring. England känner till åsiktsskillnaderna bland de som försöker kuva upproret. Okej, om vi läser det där rakt av. Jag vill att ni hänger med på det här bladet. Om vi läser det där rakt av, då ser vi, ja men det är uppenbart. Hon säger det klart och tydligt rakt ut. Och det är ofta sådana här lösryckta citat som man hittar på hemsidor. Man ser att, ja, här har vi, kolla. Hon säger, när England förklarar krig, så England kommer att förklara krig emot USA. Och det hände förstås inte att de gjorde det, så då säger de att hon är en falsk profet. Men vad många av de här kritikerna glömmer eller medvetet utesluter är resten av citatet. Låt oss läsa det. Samma sida. Bokstav D där. Det står att vår nation kommer att ödmjukas i stoftet. England undersöker huruvida det är bäst att dra nytta av vårt nations svaga tillstånd och våga förklara krig mot henne. Hon väger saken och försöker känna av andra nationers avsikter. Hon fruktar att om hon för krig utomlands, så kommer hon att bli svag hemma och att andra nationer kommer att dra nytta av hennes svaghet. Andra nationer gör tysta och ändå aktiva förberedelser för krig och hoppas att England ska förklara krig mot vår nation. Men om England tror att det kommer att löna sig, så kommer hon inte att tveka en sekund på att dra nytta med att dra nytta av sina fördelar och utöva sin makt och ödmjuka vår nation. När England förklarar krig kommer alla nationer att ha ett eget intresse att sköta. Det blir ett generellt krig, generell förvirring. Okej, ser ni här ordet om som jag strykit under? Vad betyder det? Det är ett villkor, eller hur? Vissa säger att ja, det är ett ovillkorligt sak att de sa att England kommer att förklara krig mot USA. Det säger hon inte. Inte på något sätt. Utan hon säger helt enkelt om England tror att det kommer att löna sig, så kommer de att göra det. Och när de då gör det, så kommer det här att hända. Det lönar sig att läsa saker i sitt sammanhang. Precis som när människor tar en bibeltext och slänger upp den i ansiktet på oss, så måste vi läsa sammanhanget. Vi kan inte bara plocka ur en lösryckt text och grunda oss på det. Jag vill förklara bakgrunden till det här. Uppenbarligen var inte detta ett ovillkorlig förutsägelse. Ellen White skrev också innan Lincoln utfärdade den berömda emancipationsproklamationen. Någon som vet vad det är för något? Emancipation Proclamation. Det betyder att de frigav slavarna. De krävde att sydstaternas slavar skulle friges. Och Ellen White skrev innan den här proklamationen. Och tidigare så hade Ellen White riktat skarp kritik mot de splittrade åsikterna om slaveriet inom nordstaternas regering. Det var de splittrade åsikterna inom nordstaterna som gjorde att England övervägde krig. Om ni la märke till det där citatet, så står det att England kände väl till de splittrade åsikterna i regeringen. Och därför så övervägde de att förklara krig. Men sen förenades USA emot slaveriet genom att Lincoln utfärdade den här proklamationen. Och då blev inte heller det här citatet om att England skulle förklara krig, det här hotet, det slutade att gälla. Eftersom nu var det inte längre splittring i den här regeringen. Utan de enades om att nu gör vi det rätta. Vi står upp för slavarna, och det är det som det här kriget handlar om. Innan så hade det funnits generaler som var för slaveriet i nordstaternas arméer. Och det var en stor förvirring. Och det är det här som Ellen White kritiserade. Hon sa om inte det någonting händer, så kommer England att förklara krig mot dem. Och då, det gjordes någonting åt det. Så det var villkorligt, helt klart. Så det var inte en falsk profetia. En annan sak, Jesu återkomst inom Ellen Whites livstid. Ellen White fick syner som förutsade Jesu mycket snara ankomst. Sen sin kallelse som profet i december 1844 hade hon aldrig satt ett datum för Jesu återkomst. Det är viktigt att understryka. Däremot så blev hon visad att det skulle ske inom hennes livstid. Om ni ser citatet från Testimonies for the Church, bandet, sida 131-132. Hon säger att jag fick se församlingen som närvarade vid konferensen år 1856. Ängeln sa att några blir mat för maskar, vissa blir utsatta för de sju sista plågorna. Andra lever och är kvar på jorden och blir förvandlade vid Jesu ankomst. Okej. Okay. Och uppenbarligen så, man stannar där och så säger man ja, uppenbarligen så hände inte det, och därför är hon en falsk profet. Men betyder det här att hon var en falsk profet? Vi måste förstå vissa saker angående profetiska förutsägelser också. Det finner vi i Jeremia 18, vers 7-10. Om någon vill läsa den versen. Kan någon läsa Jeremia 18, vers 7-10?
Ena gången talar jag om ett ena folk och ett rike, att jag vill rycka upp och bryta ner och förgöra det. Men om det ena folk som jag har talat om vänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot det. En annan gång talar jag om ett ena folk och ett rike, att jag vill bygga upp och plantera det. Men om man då gör det som är runt i mina ögon, så att man inte hör mina röst, då ångrar jag det goda som jag hade sagt att jag ville göra det.
Ser ni här att det finns villkor när Gud säger vissa saker? Han säger dem till när folk, det ska dö. Men om de vänder om så ångrar han det. Vet vi något exempel i Bibeln på det? Jona, eller hur? Jona sa, klart och tydligt, Nineve ska gå under om 40 dagar. Varför tror ni inte Jona ville gå och predika för dem? Vad var det han sa? När Gud sparade staden. Ni vet, han tog sig tid, han gick och predikade, sen satt han sig på kullen för att vänta på elden. Så okej, så snart kommer den. Väntade 40 dagar, sen händer ingenting. Och så klagar han på Gud och han sa, Gud, det var ju det jag visste, eller hur? Du är så god och nådefull och du sparade staden och jag är en falsk profet nu för jag sa att den skulle gå under och den gick inte under. Jona fick säkert anklagelser för att han var en falsk profet. Men folket hade omvänt sig och därför så var det ett villkor. Hur var det med Gud hade lovat att föra sitt folk ut ur Egypten och in till Kanaans land? Lägg märke till vad som står i andra Mosebok 6, vers 7-8. Gud talar till Mose, han säger, jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska få erfara att jag är Herren, er Gud, som har fört er ut från slaveriet hos egyptierna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det till arvedel, jag är Herren. Okej? Gud har talat, Gud sa, ni ska få landet. Den här generationen ska få landet. Men vad hände? Fick den generationen landet? Nej. Var det Guds plan att det skulle vara så?
De fick bara komma till gränsen.
Precis. Och vad var det som hände där vid gränsen? Vi kan läsa det i fjärde Mosebok 14. Här i öknen, säger Gud, ska era döda kroppar falla. Alla ni som har blivit inmönstrade, alla som är 20 år eller äldre, eftersom ni har knotat mot mig. Ingen av er ska komma in i det land som jag med upplyft hand lovade er att få bo i. Ingen utom Kaleb, Jefunnes son och Josua Nuns son. Men era barn, som ni sa skulle bli fienders byte, de ska jag föra in där. Och de ska lära känna det land som ni har förkastat. Intressant, Gud hade lovat. Han sa, ni ska få komma in i Kanaans land. Men vad gjorde de? Någonting som Gud hade lovat, som han hade förutsagt, det gick inte i uppfyllelse på grund av folkets otro. Och vi ser det, Hebreerbrevet 3:19. Vi ser alltså att det var för sin otros skull som de inte kunde komma in. Och låt oss ställa oss frågan. Varför har inte nutida Israel fått komma in i sitt himmelska Kanaan som Gud lovat genom Ellen White? Kan det vara så att samma sak har hänt igen? Att historien har upprepat sig själv? Ellen White blev visad orsaken. Långt innan hon dog så förklarade hon varför den här synen inte skulle gå i uppfyllelse. Här är från Evangelism, sida 695. Hade adventister efter den stora besvikelsen 1844 hållit fast vid sin tro och enigt följt med öppnandet av Guds försyn, tagit emot budskapet om den tredje ängeln och i kraft av den helige ande att förkunna det för världen, skulle de ha sett Guds frälsning. Herren skulle ha kommit mäktiga ting genom deras Herren skulle ha åstadkommit mäktiga ting genom deras ansträngningar. Arbetet skulle ha slutförts och Kristus skulle ha kommit för länge sedan för att ta emot sitt folk till sin belöning. Men under en period av tvivel och osäkerhet som följde efter besvikelsen gav många av adventisterna upp sin tro. Därmed hindrades arbetet och världen blev kvar i mörker. Hade hela adventistförsamlingen förenats kring Guds bud och tron på Jesus, hur annorlunda skulle inte vår historia har varit. Det här är ganska allvarliga ord. Men det är samma sak har hänt med det moderna Israel. Jesus ville ha kommit tillbaka. Han skulle ha kommit tillbaka. Men på grund av att Guds folk inte gjorde sin uppgift, inte tog budskapet till sig, så blev vi kvar här ännu längre än vad Gud hade planerat. Om vi ska förkasta Ellen White på grund av den här förutsägelsen, så måste vi också förkasta Moses och Jona. Låt oss inte begå samma misstag igen. Den här generationen kan vara de som får gå in i det Kanaans land. Om vi är de som tar till oss utav budskapet. Om vi är de som utför det uppdrag som Gud har gett oss. Är det er önskan att vara bland dem som går in i det himmelska Kanaan? Och ser han om det är er önskan. Prisa Gud. Låt oss be. Gode Gud, tack för att du har gett oss profetians gåva för att vägleda ditt folk. För att förbereda oss inför din återkomst. Vi önskar att se dig komma tillbaka. Herre, förlåt oss för våra fel, för våra brister. Förlåt oss för de gånger som vi inte har utfört det uppdrag som du har kallat oss till. Och jag ber, Herre, att du ska ge oss den kraft som vi behöver för att gå ut i tjänst för dig. Du ska stärka oss, etablera oss i sanningen. Och låt, jag ber, Herre, att vi ska få se dig komma tillbaka på himmelens skyar. Jag ber så i Jesu namn. Amen.